snart så börjar ett alldeles vanligt avsnitt av Offsides podcast här med sedvanliga briljanta poänger, dikeskörningar och kanske någon klenod också. Men först innan det börjar, Anders, nomineringarna till Stora Journalistpriset kommer idag och du sa att vi ska absolut rasa mot att vi inte är nominerade, så vi måste höras och lägga in lite ljud här innan det vanliga avsnittet.
Ja, just det. Då blir det som en liten cliffhanger här, men du är ju på ett annat ställe, vilket man kanske hör då som lyssnar. Det ska vi avslöja sen, efter gingen.
Så besviken man kommer bli på den cliffhanger.
Ja, precis. Du är utomlands i alla fall. Och vi spelar in det vanliga avsnittet spelar vi in på morgonen och nu är det eftermiddag och som du sa, Stora Journalistpriset har precis delgivet vilka som är nominerade. Olof Lund ledde denna gala. Såg du detta?
Ja, noterade det.
Ja, han var programledare. Det var den enda sportjournalisten som fick figurera i dessa fina sammanhang.
Det var så nära vi kom det här året.
Mm. Nej, det är ju inte därför vi ska snacka, utan det är så att jag har precis suttit här och följt presskonferensen med Olle Kulinger och Daniel Kindberg. Då efter att domen mot Daniel Kindberg blev känd. 3 års fängelse dömdes han till. Och det var en presskonferens som var väl i en 45 minuter, tror jag. Han svarade på en rad frågor. Du har inte sett annan presskonferens, gissar
jag. Försökte, men det var någon spärr på grund av att jag är utomlands just som gjorde att det inte funkade.
Måste fixa med VPN-en, är inte så man säger?
Jo, precis. Jag tror fotbollsproffs är väldigt skickliga på att hitta vägar till och med VPN-en. Mm. Så jag såg bara citaten och det första han sa var väl att han kommer att överklaga.
Ja, han tycker att det är ett jävla haveri helt enkelt hela rättegången. Han tyckte också advokat Kullinger att det var lite av ett skämt faktiskt. Ett par saker bara från presskonferensen innan vi kanske bara nämner någonting annat om hela den här härvan är att för det första så sa Daniel Kindberg att han har ett otroligt stöd från fotbollsfamiljen, som han uttrycker det, från förbundet, från kollegor i de andra allsvenska klubbarna, alltså sportchefer och styrelseledamöter, andra tränare har hört av sig. Han har massvis med mejl och sms där han har fått stöttning. Vad tror du? Är det sant eller är det falskt?
Jag tror ju inte att det är rakt igenom sant. Och att den fotbollsfamiljen i så fall är ganska snäv. Jag tror säkert att han kan ha en del stöd fortfarande lokalt. Och det har jag märkt lite grann under hösten om man läser kommentarer uppifrån Östersund under artiklar som handlar om ÖFK och Kindberg, så finns det ofta någon där som önskar Kindberg tillbaka, så att det är enda sättet för att ÖFK ska kunna lyfta igen. Där finns det säkert en del, men i fotbollsfamiljen i stort tror jag inte det. Jag tror att antingen så är man helt emot och är arg över detta, eller så behandlar man Kindberg som kryptonit och vill bara inte ha något med saken att göra.
Ja, jag säger att det är bland det sjukaste jag har hört, att han skulle ha sånt otroligt stort stöd. För det första, om man ska ge Kindberg ett stöd i det här, så måste man ju ha satt sig in i hela rättegången. Annars så det stödet som man delar med sig annars, om man inte är insatt i det, det är ju bisarrt typ av stöd. Och har man satt sig in i det, så är det ju inte vattentätt. Men han har precis blivit dömd av en tingsrätt. Och visst, man kan överklaga av tingsrätt och ha dömt fel många gånger tidigare. Men det är ett exempel väl på att man inte riktigt kan ta honom på allvar när han säger saker och han bedyrar äktheten i olika påståenden. Det kände jag att där blev det märkligt. Och sen så sa han en annan sak. Han har aldrig märkt av någonsin att någon har haft problem med Östersunds framgångar. Han har aldrig läst eller hört detta.
Om det är sant så är man ju i viss mån avundsjuk på Daniel Kindbergs förmåga att blockera kritik och sånt som är jobbigt för. Det är ju häpnadsväckande om det verkligen skulle stämma.
Ja, nej, det är unika förmågan han har i sin personlighet. Det var de två tydligaste sakerna som jag tar med mig därifrån, från den presskonferensen.
Det jag tänkte, och vi behöver inte orda om detta allt för länge tycker jag, utan det här är bara mer, domen följer ju kanske en halvtimme efter att vi hade spelat in vårt avsnitt idag. Och det bara blev lite skevt där. Jag ska inte gå in i juridiken och själva rättsprocessen.
Du är ändå en advokat, så det har vi pratat alldeles för lite för. Jag vill att du går in i juridiken.
Ja, då är också fallhöjden ganska stor. Jag tänkte inte göra det. Däremot så kan man ju förhålla sig till domen som då är tre år och där tingsrätten slår fast då att det har varit ekonomisk brottslighet och att en stor del av pengarna har tillfallit ÖFK då på olaglig väg. Och det är den man får förhålla sig till, och då blir det ändå konstigt för mig att den klubben skulle passera utan några straff eller konsekvenser. Alltså jag behöver inte leka åklagare och yrka på att de ska slängas ut eller om det är poängavdrag, men det är klart att någonting ser konstigt ut där. Och så ser man från Svenska Fotbollförbundet då att de vill ändra reglerna, för det finns någon paragraf där om att anmälan om oegentligheter kom in för sent. Ja, må så vara, men det är ju ett argument som jag tror många har svårt att ta till sig.
Ja, precis. Det här är ju ändå... Jag gissar att det fortfarande sitter en eller två knivar i Örebro. När de till exempel ser
såklart
vad som hände dem, och nu så är det att man hänvisar till någon typ av liksom, ja, skrivelse som gör att detta var för sent och så. Men samtidigt, om nu har disciplin, vi tog upp det förra veckan och var på lägre nivå, disciplinnämnd och olika typer av instanser inom förbundet och så, där man aldrig riktigt blir klok på vem som gör vad och varför de gör som de gör och så. Men någonstans så känns det som att förbundet behöver rannsaka sig själva lite grann om de låter detta slinka igenom. Vi håller med det helt och hållet. Det är ändå, är de dömda, vilket Dan Kindberg är, och att man också kan bevisa att delar av de här pengarna har faktiskt tillkommit Östersund och gagnat dem och gjort att man, då är det ju så tydligt som det kan vara. Sen så får man då invänta hovrätten, det överklagas och så, vad de kommer fram till där, men förbundet måste ju ändå förhålla sig, nu finns det ju en dom att förhålla sig till.
Ja, precis. Det har ju ibland från Östersunds håll så har ju ibland förklaringen varit, det har ju varit vissa spelare och så som de vill gärna påpeka att det här laget, framförallt under 2017 som nådde så stora framgångar, att det var inga spelare som de köpte för svindyra pengar, och det sägs ofta att det var liksom spelare ingen annan ville ha och som de sen utvecklade, och det kan ju ligga en poäng i det, men det spelar ju egentligen ingen roll om det har varit pengar på olaglig väg som har gått in rakt i verksamheten. Det liksom, man kommer ju inte ifrån att det ser väldigt konstigt ut.
Nej.
Det borde ju finnas någon sunt förnuftparagraf att ta till istället.
Precis. Ja, det säger advokatsonen. Sunt förnuftsparagrafen måste vi jobba lite mer med. Fan, du har inte lärt mig någonting.
Nej, jag vet inte. Nämns den i den här göken som är den första man tar?
Ja, men det var väl ungefär det vi kanske kunde
ja,
säga.
Ja, sista va? Ordet i härvan är ju inte sagt. Men utifrån det som finns på bordet nu så var det våra tankar i alla fall.
Mm.
Och det kommer inte saknas andra sammanhang där det här kommer diskuteras heller.
Nej, så är det väl. Och det man kan förvänta sig är väl framåt vårkanten, tror jag, att eventuellt detta hoppar in i hovrätten då, så att det är säkert ett halvår bort innan vi kommer veta mer om detta.
Så är det nog. Då tycker jag att vi sparkar igång avsnittet som vi alltså spelade in för några timmar sedan.
Det sprakar lite på linan, och det ska det göra för att Johan är inte i Sverige. Vi sitter inte i källaren ännu en vecka då vi är på olika destinationer. Du är i Grekland, Johan.
Ja, det stämmer. Inte en superlång resa, men ett par dagar med familjen sådär.
Med familjen? Nu ljuger du.
Ja, nej, jag är iväg och jobbar lite grann.
Ja, det är det faktiskt.
Ska jag passa på då att dra den enda grekiska vits som jag kan?
Ja, gör det.
Vet du varför den grekiska filosofen var så söt?
Nej.
Han Sokrates. Tappar vi 30% av lyssnarna?
Ja, det gjorde vi nu. Det gjorde vi nu. Men det hör ju också till saken, Johan, att när vi är utomlands måste man lämna en liten rapport om situationen i Grekland. Precis som när du har varit i USA eller i Tyskland eller jag har varit i Taiwan. Man måste berätta någonting. Uppdatera. Du är ändå lite utrikeskorre för tillfället.
Ja, alltså, det är väl en utrikeskorre i Grekland för Tutu Balotto, va? Daniel Larsson.
Daniel Larsson, ja.
Som ju spelar i Aris, precis som Daniel Sundgren. En av klubbarna i Thessaloniki, den andra klubben då, PAOK, vann ju ligan i våras och bröt därmed en väldigt lång dominans av framförallt Olympiakos, men Atenklubbars prenumeration på titeln. Och det var ju ingen liten sak, som du förstår. Det var ju stökigt innan. De ansåg sig väl rånade, tror jag, på mästerskapet före dess. Det var ju då, du minns de här bilderna på ägaren i PAOK som syntes med en puffra på plan.
Just det.
Och kända för att vara passionerade, om man ska uttrycka sig snällt, de hårdare fansen i PAOK. Och de ligger ju fortfarande i toppen. Och har väl, som jag har förstått, lite av favorit att kunna upprepa och ta en ny titel. Värnblom tillhör ju PAOK, men han är ju skadad sedan ganska länge. Han hann väl spela några matcher, men var väl ingen en av nyckelfigurerna när de vann ligan. Ja, det är väl så mycket jag har hunnit med, förutom mitt eget jobb.
Det var en ganska svag rapport, Johan.
Ja, det får man säga. Ja. Men du har tankarna på annat håll.
Jag vill ha dofterna och smakerna. Och jag vill inte ha Wikipedia-uppdateringen.
Du vet hur det doftar här. Det är Sovlaki och en stank av sopor om man går i fel kvarter.
Bra upplyftande reklam där för Grekland som land.
Dessutom vet du att jag har... Alltså jag må vara här och jobba, men mina tankar är ju i Division 1-kvalet. Det vet du ju.
Ja, det var det jag tänkte. Du måste ju ändå uppdatera våra lyssnare här om vad som händer med ditt MIF. Det händer ju grejer.
Ja, det händer ju bra grejer. Det är ju som en... Vilken gratisbiljett. Och åkturen vill inte riktigt ta slut. Vi vann ju en kvalplats liksom. Vi hade ju varit långt ner i tabellen och tog den i sista omgången. Och allt kändes ju som bonus. Och med den inställningen så... Jag ska inte säga att de dansade genom kvalgruppen. Men de slog då Karlberg borta och...
Kalle
Karlssons Karlberg, ja. Och besegrade sen även Ytterhogdal, som kom då med sina 16 engelsmän ner till Motala. Skulle bo på hotell där. Jag blev väldigt nyfiken på vad det var för hotell. Men MIF slog även dem. Och därmed vann de kvalgruppen. Och nu väntar då direkt kval mot Sollentuna blev det. Inte Gävle.
Ja, vad har vi på Sollentuna? Gävle åkte direkt upp, eller hur var det?
Ja, alltså Gävle låg ju riktigt pyr till och såg ut att gå samma öde till mötes som Åtvidaberg i södra serien. Men räddade sig för att de åkte och vann mot just Sollentuna i sista omgången. Och därmed så åkte Sollentuna ner på negativt kval. Och därmed ställs de nu mot MIF då i ett dubbelmöte. Börjar hemma i Motala nu på onsdag kväll och sen i helgen är det borta mot Sollentuna. Det är ju ingen klubb man som utomstående har en superrelation till kanske. Jag tror att gamla AIK-åren och han sa att det var väldigt trevlig, Micke Torstensson, har väl varit engagerad och kanske fortfarande är.
Han hade väl en blogg back in the days, va?
Ja, eller var han pigg på Twitter? Var det,
ja, det kanske var det han var. Ja. Ja, lite utlämnande så.
Ja, men kanske försvann därifrån, för jag har inte sett så mycket på ett tag. Men han var ju slagkraftig, kommer jag ihåg, och intelligent. Och jag tror att han var någon slags klubbchef där.
Aha.
Sen är det väl, har väl Limpar varit inne i omgångar. Jag tror inte han är det nu, men minns att han stod med på hemsidan som... När de skrev ut staben runt A-truppen så stod det ju titlar efter alla, alltså tränare, materialförvaltare. Och att det stod allmän glädjespridare som titel på Limpars.
Limpan, ja, det ser man. Men då kan man ändå tänka sig, med tanke på att Sollentuna förlorade då i sista omgången mot Gävle, att de var klara inför den matchen, att de kommer ju lite stukade kanske. De har inte räknat med ett kval eventuellt.
Nej,
där känner man ändå att MIF har en liten upper hand.
Ja, man får ju gälla som favorit när man kommer från serien ovanifrån. Men precis som du säger, läget ser rent mentalt perfekt ut. Och farsan är glad. Det här är spännande.
Ja, bra. Du Johan, vi gör denna podiki med i samarbete med Hemsjö 180 Konsult. Ett företag som specialiserat sig på övervakning av värdepapper. Hemsjö 180 Konsult vill stötta Offside i och med vårt beslut att säga nej till spelbolagsannonser. Men man vill inte lyfta fram sig själva i den här podden. Istället så vill grundaren tipsa om företag i hemkommunen som är Bräcke kommun. Den här veckan då rekommenderas Åsbergets gårdsmejeri och glassbaren i Bräcke. Så vi tackar Hemsjö 180 Konsult för att de sponsrar oss den här veckan.
Ska vi gå vidare då genom att backa ett par dagar? Nu vet ju jag riktigt inte vad som har sagts och skrivits de senaste dagarna, och risken är ju såklart att vi trampar i samma guldhjulspår som massa andra poddar och så. Vart vill du börja om vi ska ta vid någonting av den dramatik som var
i de olika serierna i helgen.
Du skickade ju ett sms till mig här i lördags kväll var det väl, där det hade spritts då lite grann. Det var väl SVT som hade lagt upp detta själva. Det var väl Radiosporten i Kalmar, där de sitter på redaktionen och följer då Kalmars ödesmättade möte mot Sirius. Och Sirius tar ledningen, och det visar sig då att Kalmar kommer att åka ner och få spela kvalet då. Och det är ju liksom, det är ju inte ett långt klipp. Nej. Ska vi spela upp det först?
Ja, det får vi väl göra då. Kontexten är alltså, på redaktionen sitter de och följer när Kalmar släpper in sista målet där.
Nej!
Nej, du skojar. Du
skojar. Kalmar på kvalplats.
Åh, herregud. Åh, herregud. Nej.
Nej!
Nej.
Ja, det är ju en oerhört lam så kallad reaction video.
Nej! Nej! Men du skickade den till mig och så skrev du, kanske vi kan snacka om detta. Vad var det du ville snacka om då, Johan?
Ja, vad var det jag ville snacka om? Det är ju populärt med den här typen av... alltså någonting står på spel och sen är det någon som är pigg som kanske själv inte är lika engagerad i det som utspelar sig, som slänger upp en mobil och filmar lite, för här kan det bli något kul. Ibland misstänker man ju att de är lite fake. Jag kommer ihåg någon på VM i Ryssland, och det var, kommer du ihåg det här? Den blev ganska viral. Det var från en brandstation i Kroatien. Kroatien spelade någon av sina viktiga matcher. Jag vet inte om det kan ha varit straffläggning. Det var i alla fall otroligt spännande i någon match. Och så alla brandmännen sitter och följer detta såklart. Men så får de ett larm. Och då på liksom 2 röda sekunder så försvinner alla. Och den skulle då signalera hur plikttrogna de var. Kroatien var i en otroligt viktig match. Nu skulle allt avgöras. Men det brinner någonstans. Nu skiter vi i Kroatien. Så att det var någon slags work ethic man skulle beundra där. Den kunde man misstänka var, eller den var svår att kolla i alla fall. Den här såg inte särskilt fejkad ut. Jag blev nog mer bara lite ställd av den. Att jag tänkte att ska SVT inte riktigt hålla sig för god för att göra detta. Även om man kan förstå att om man sitter på P4 Kalmar så kanske man har lite sympatier på guldfågeln, så är det lite fånigt liksom, att kolla här hur våra gubbar blev besvikna innan de skulle skriva sina texter. Men sen slog de mig efteråt att de kanske blev bedrövade för att de fick stryka och göra om i körschemat eller något sånt där.
Ja, det var väl snarare det jag tänkte, att de hade några texter klara och de hade liksom lite referat klara, och sen så blev det inte riktigt som man hade räknat med. Men när du säger det, att man kanske ska tänka, eller man kanske tänker att SVT ska hålla sig för god för att vara så här, om man säger subjektiva, eller att de inte är neutrala och så. Jag tycker att det är någonting som ofta kanske tänker, men sen tänker man ett steg till och tänker man på SVT är, och även för all del Sveriges Radio vad det gäller sporten, de är ju extremt hejaklackiga ofta.
Mm.
Väldigt mycket liksom Vinterstudion, väldigt mycket när liksom Chris Härenstam kommenterar, om det är liksom Juniorkronorna eller om det är fotboll eller om det är vem som helst. Det är väldigt mycket liksom att de nästan kan sitta med blågula målade kinder som reportrar i en studio. Det är ju väldigt mycket SVT. Det finns ju nästan ingen redaktion i Sverige som jobbar med sport som inte är så hejaklackiga som SVT och ibland av Sveriges Radio.
Okej då, men säg att det är lite mer då att en liten allergi mot att de som rapporterar ska göras till någon slags huvudfigurer istället för de som de följer då. Kanske mer där då.
Så kan vi väl säga. Och därmed så tycker jag nästan att vi kan göra en liten brygga in i nästa, och alla grattis till Djurgården som har trillat in från diverse reportrar och kollegor till oss. Och eftersom varken du eller jag har skrivit grattis Djurgården, unnar inte vi då de här blå ränderna detta SM-guld?
Det är småsint av oss då.
Ja, jag tror att du har varit inne på detta tidigare.
Det är
kanske
klart,
för ett år sedan.
Det gör man väl, precis som om det hade blivit något annat lag. Nej, alltså det känns inte som att de behöver mitt grattis riktigt bara. Det är inte riktigt min roll och säga grattis.
Så du tycker inte att journalister ska säga grattis?
Jag känner inte så starkt för det. Det får man väl göra om man vill.
Nej, jag ville att du skulle trampa i klaverat här lite grann. Och
nej, det menar man ser polemik. Att många gör det, och så plötsligt så känner man, är jag nu den enda som inte har skickat ett grattis? Så att det börjar bli någon slags kutym. Så.
Ja, precis.
Kanske mer så. Jag såg ju Norrköping-Djurgården, men du var ju och såg Du var på Gamla Ullevi, va?
Mm, jag var där faktiskt. Och jag var där med en kompis och min son och min kompis son. Och han har årskort då. Han är ju stor blåvitt supporter. Och han hade fått så här att han hade... De lottar ut tydligen då i blåvitt. Och det gör säkert i andra klubbar också. Att är man årskortsinnehavare så lottar de ut. Och har man tur då så får man så här meet and greet. Vilket vi fick. Så att efter matchen så fick vi gå ner då i katakomberna på Ullevi. För att då våra två barn skulle få träffa spelarna och tränarna efter att de hade duschat och så. Det var en rätt trevlig stund faktiskt.
Hjälpte deras humör att de hade vunnit med 7-1?
Absolut, och vissa sticker ut som extremt trevliga. Och det är ju alla klubbar och sådär. Men det var en spelare i Blåvitt som stack ut som, förutom Lasse Vibe, som verkar vara verkligen hel ylle. Som tar sig tid till alla som vill ta selfies och så. Det var en speciell dag för honom. Han blev avtackad och var lite rörd och så. Men det var ju faktiskt Kallisir. André Kallisir. Mm. Så himla trevlig alltså.
Men det har jag hört av många.
Ja, både men många går ju förbi lite och gör liksom lite plikttroget. Ställer upp på någon selfie och kör något inövat smile och skriver autografer utan att de bryr sig så mycket. Men han går ju verkligen runt så här. Ursäkta mig, ni måste säga till här om det är någon som jag har missat och så. För jag ser inte riktigt här, du vet. Och sökte upp folk snarare än att han ville... bara glida förbi. Då blir man ju glad. Men sen så kan jag faktiskt då avslöja lite breaking news då. Jag tror inte att Poja Asperger har kommenterat ryktena om Barnsley. Det kom ut här för någon vecka sedan att han eventuellt var Barnsleys nya tränare då i The Championship.
Ja, eller att de ville ha honom.
Mm. Ja, precis. Och jag tror att fram tills i lördags eftermiddag så hade han bara kommenterat detta i något sms till, om det var Expressen eller Aftonbladet, hade han sagt att det är klart det är smickrande men vi har någonting på gång här i Blåvitt. Så att han sa varken bi eller bä i de här spekulationerna. Jag tror att Kenneth Andersson då som sportchef också gick ut och sa att detta är ingenting han känner till. Han räknar med att Poja är tränare. Men Sigge, min son, han ställde frågan till Poja när han kom fram där i meet and greeten och frågade, stämmer det att du ska flytta till Barnsley, Poja? Och då garvade han och så sa han att nej, jag tror inte att det blir så, Sigge. Jag trivs bra här. Så att det är nästan den största dementin han har gjort till Sigge Bengtsson, 9 år.
Ja, mm. Ja, det är ju, då är han ju bättre på att dra fram nyheter än vad vi är.
Mm, det får man säga. Ja.
Jag tänkte faktiskt på det när den kom, den nyheten. Det var ju en kittlande nyhet. Vet vi att det är många tränare som drömmer om att få chansen utanför Skandinavien. Och det är ganska få som får den chansen också. Och särskilt England kanske... Ja, ändå kopplat till barndom och så, att det finns något mytiskt där. Men att det var ett... jag känner mig gammal nu eftersom då han skulle ha dementerat ryktet till din son här. Men hur han skulle ha resonerat där, de låg väl sist Barnsley, va? Och man fattar ju att det är en klubb lite i panik då. Och hur man ska resonera som en svensk tränare i ett sånt läge att... det här är ju ingen klubb vars med tajmingen är perfekt där jag kommer in och sätter min egen prägel, samtidigt så är det kanske en chans. Det måste vara, låt säga om det skulle bli skarpt läge, om man väger för och emot, hur tror du hade resonerat i ett sånt läge?
Ja, jag hade nog alltså Barnsley, som du säger, ligger ju sist, det är inte jättehärligt. Nu tror jag att de ligger näst sist i The Championship, men det är inte jättehärligt läge att komma dit som tränare. Och den fotbollen som Poja kanske ändå symboliserar och vill spela, det är ju inte riktigt en fotboll heller som man kommer in och gör att man direkt får resultat eventuellt. Så att det finns ju vissa saker som talar emot. Men samtidigt så är ju också Barnsley klubb, de har ju nyligen bytt ägare. Jag tror att det är någon kinesisk affärsman som har tagit över dem. Och han, den här Moneyball-killen, alltså som verkligen originalet. Det Billy finns ju många... Billy Bean, ja. Jag tror att han är involverad på något sätt i Barnsley. Så att det är ändå någon typ av progressiv klubb som vill liksom göra någonting nytt. Och det kanske hade passat på, ja. Och då chansen att få det här tränarjobbet i The Championship. Det är ändå, får man säga, även om det är en andra division, så är det ett snäpp upp från allsvenskan. Och det är någonting som väldigt få svenska tränare får möjligheten att göra. Så att hade jag varit på IA så hade jag nog tackat ja.
Det kanske är lite så som man känner att det har blivit med många spelare nu, att... Ja, de går ut, och särskilt när de är unga, och Poja är ju också ung för att vara tränare. Även om det går dåligt så upplever man inte riktigt att deras karriär tar så mycket skada av det. När de kommer tillbaka sen så känner man att de ibland nästan har ökat i status, fast de kanske inte har gått så bra för dem. Alltså lite så som det var med Haksabanovic till exempel. Och att även om det går dåligt så då kommer han alltid kunna säga det också, att jag kom in i ett läge, de låg näst sist och visste att det var tuffa förutsättningar. Det känns inte som att det finns jättemycket att förlora egentligen. Så. Men det kan ju ha varit andra anledningar och sådär också.
Ja. Ja, vi kan spekulera hur mycket som helst. Vi har ingen aning om någonting faktiskt. Nej. Men du, bara tillbaka kort då om Kalmar. Vi börjar med redaktionen i Kalmar där på Sveriges Radio. Att det är ju, jag såg precis här nu innan vi ringde upp varandra, såg jag en bild på Kalmars officiella Twitterkonto där de lade upp en bild på bussen som ska rulla då mot Dalarna. För kvalmatchen mot Brage. Och bara jag såg den här bussen. Det var liksom en buss utan människor. Det var Kalmars stripade buss. Det var deppigt att se den bussen.
Hur då?
Allting är så deppigt. På något. Det var liksom lite grått i bakgrunden. Liksom, det var inte jättefint väder tror jag när de lämnade Småland för att köra ut mot Dalarna. Så det spelar säkert in också att det var lite grått och höstigt och så. Men det är så jävla ångestfyllt och det är så... Men det känns som att nu då, om man då ska tro dramaturgin i det här, men spelarna hade ledsnat på Magnus Persson slutar. Det är någon typ av liksom... Någonting är ju ruttet i klubben och har varit det ganska länge. Men sen så åker spelarna då till Uppsala för att möta Sirius i sista omgången. De vet vad som krävs för att undvika kvalet. Och så går de in och gör en så riktigt, riktigt dålig match. Och de har liksom... Visst, de har ett par stycken skadade spelare. Men det är inte så att de har någon liksom kaostillstånd i truppen. Och ändå gör de inte ett mål. Ingenting. Och de här spelarna har väl fått lite grann som de har önskat nu då när Magnus Persson är borta. Och liksom den här effekten som de kanske vill ha inför den viktigaste matchen på evigheter för Kalmar. Och så lyckas de inte göra någonting av det. Jag såg någon bild på Rasmus Elm efter matchen där han satt i gräset och med böjt huvud och tittade ner. Och det tycker jag han ska göra. Vi var inne på det förra veckan och har inte snackat så mycket om det här, men man blir ju nästan tokig alltså. Hade jag varit Kalmar supporter så jag hade varit lika arg på spelarna som på styrelsen, som på tränarna som har lämnat och så på allting i den klubben. Mm. Det är fan alltså vad det är deppigt alltså.
De gör ju dessutom en rätt stor ekonomisk förlust det här året också. Så det är klart att det är en ångestresa upp till Borlänge. Medan Brage då mer på slutet i alla fall, det var ju lite fram och tillbaka där, men man får väl säga att de vann sin kvalplats med tanke på utvecklingen där.
Jag kanske kan ta vid där.
Nu låter det som att vi lämnar allsvenskan, det gör vi inte, men alltså tränare i det laget som däremot då tappade kvalplatsen känner ju vi lite grann, eftersom man i någon mån är en medarbetare, Andreas Brännström, Brännan, som ju då sen förra säsongen också skriver krönikor i Offside, och han hade ju väldigt intensiva veckor, så vi anade väl att till vårt kommande nummer nu som vi ska vara klara med om mindre än en vecka så har han inte så himla mycket tid, tänkte nog vi, för att grotta i mentala aspekter och eget och så. Han hade ju bara ett enda uppdrag på slutet, det var att försöka fixa en allsvensk plats till J Södra. Så vi föreslog ju att han skulle skriva om något lite mer basic och sa att du som ser så mycket fotboll, ska du helt enkelt ta att när allsvenskan är färdig så skriver du om mästarlaget och förklarar varför de var bäst. Och då föreslog jag det för honom och han sa, det låter bra, det kör vi på. Och sen hörde jag inget mer. Och sen på lördag så stod jag i mitt kök. Jag hade ett barn i en sele på magen och så såg jag på Norrköping Djurgården då. Och så hade det gått 45 minuter och då kom det sms från Brännan. Och det här är då dagen före han själv ska spela sista matchen i Superettan mot Brommapojkarna. Och då ledde ju Norrköping med 2-0. Och så skriver han att det här med krönikan, det känns svårt. Det blir lite konstigt. Och så skrev vi lite fram och tillbaka till varann och landade i att det är faktiskt svårt ibland att förklara varför ett lag vinner en serie. Det här kan ju låta konstigt, för alltså, en tabell ljuger aldrig och jag säger ingenting om att Djurgården inte är värdiga mästare. Det är klart att de är det. Men det går att förklara kanske lätt varför ett lag gör en bra säsong, en riktigt stark säsong. Varför Djurgården var väldigt bra i år. En sån krönika skulle han ju skriva. Men om jag tolkade honom rätt så var det lätt att hamna i lite förljugenhet när man skulle skriva så här, därför vann de, därför var de bättre än de andra. För när man kokar ner det så är det så himla många små detaljer och händelser som är ganska tråkiga och ibland lite svårförklarliga också. Alltså Djurgårdens prestation i sig kan ju han skriva om och förklara varför de gjorde ett så himla starkt år. Där skulle till och med du och jag kunna säga några saker som inte skulle låta helt knäppt. Vi har ju kunnat se dem tillräckligt mycket för att säga att de var bra på det och det, och det är vi imponerade av. Men man har en så jämn tabell när ett tag såg det ut som att tre lag skulle sluta på precis samma. Men med 45 minuter kvar att spela då så var Malmö mästare. Hammarby har fortfarande chansen och Djurgården behöver hämta upp två mål. De lyckas med detta och det här 2-2 målet de gör räcker för att ge dem guld. Men han menade då, och jag förstod faktiskt det, att då ser man ju liksom bara på deras prestation. Den kan man ju skriva om, men varför de faktiskt vann, ja, då kan man ju faktiskt också skriva att ja, det berodde också på att Malmö FF missade ganska många straffar i år. Eller det berodde också på att Hammarby i en jättekonstig hemmamatch tidigt på säsongen mot Kalmar inte vann, fast de enligt siffror och så borde ha vunnit den matchen. Men att vår dramaturgi kräver att det ska bli en väldigt enkel förklaring varför ett lag vann, men den är ju inte enkel. Man kan ju förklara varför de gjorde en väldigt bra säsong, men vissa säsonger så kan ju en poängskörd räcka till guld och sen kan samma poängskörd nästa år räcka till en tredje plats bara, beroende på vad motståndare gör. Så det slutar väl med att han inte kommer skriva en sån krönika. Och med tanke på sen vad som händer dagen efter så är jag rädd att det inte kommer någon krönika alls.
Precis. Nej, jag satt ju faktiskt och tittade på Jönköpings match där mot BP. Då var det ju så att Jönköping behövde ju vinna med tanke på att Brage ledde stora delar av matchen. Varberg kvitterade mot Mjällby, vilket innebar att Varberg hade direktplatsen. Och BP tar ju ledningen och BP måste ju vinna för att ha en chans att stanna kvar i Superettan. Så de har ju någonting att spela för. Och de tar ledningen 1-0, går in med det i halvtidspausen. Sen kvitterar J Södra hyfsat tidigt, i 64 minuten tror jag det var. Och sen så gör de 2-1. Och allting ser fint ut för J Södra.
Det man ska veta här, Anders, är väl också att det finns ju nästan från början en liten besvikelse i Jönköping att de ens behöver spela för ett kval. För ja, de har ju tappat så många poäng så att de också lite har spelat bort en direktplats.
Ja, absolut. Men och sen då så är det på övertid. På något sätt så lyckas liksom BP få till ett, ja, det är ju i princip ett friläge. Ett
konstigt anfall det var.
Ja, det är ju konstigt, men det är inte så att det är en superpass som skär igenom två lagdelar, utan det är liksom, jag fattar inte hur det kommer, det är liksom en boll som ja, kommer ut mot kanten, som skär han in där från hyfsat snäv vinkel och lyckas lägga in bollen. Ja, det är ett mål som inte ska få komma till, det är liksom sista typen av mål som ska få komma. Det är sin sak om BP drar in en lång lyra i straffområdet och den studsar och så är det någon som stöter in bollen. Den typen av forcering som man är så van vid att se när ett lag måste göra mål. Men detta är ju en annan typ av mål. Det kändes så himla märkligt när man såg det.
95 minuten, bollen skar fram och man fick nästan känslan av att det var liksom någon som saknades i Södra. Det borde ju bara stått någon där. Hur kan den bollen gå rakt igenom? Ja, den frågan har de nog ställt sig rätt många gånger.
Ja, det målet kommer ju brännan väva upp tills den dagen han trillar av stolen som en gammal gubbe.
Ja, vi får se om vi lyckas väcka liv i honom, men så småningom så har han ju möjligtvis en intressant krönika att skriva om hur man mentalt försöker gå vidare efter någon otroligt stor besvikelse. Men lite rädd för vår deadline här som bara är om några dagar.
Ja, det kan bli en tom sida faktiskt. Ja. Eventuellt. Men du, bara lite då kort om Djurgården. Det är ju så att jag har ändå noterat de senaste dagarna här från och med egentligen slutsignalen och framåt att rivaliserande supportrar, de som inte hejar på Djurgården och de som inte går på moln just i dessa dagar.
Menar du här rivaliserande supportrar som i liksom AIK, Hammarby, de som är riktigt rivaliserande?
Ja. Ja, men också så blåvita och Malmö FF-supportrar och sådär. De som känner att de inte kan unna någon annan framgångar. Har ju givetvis hittat olika saker som man har reagerat på i flödet då de senaste dagarna. Det har varit allt från Astrid, Ajdarevic, hur han har uttalat sig och betett sig, till Kevin Walkers citat. Jag måste bara läsa upp detta. Det är Expressen som ställer frågan till Kevin Walker då i Djurgården. Vilka minnen står ut från säsongen? Och då svarar Kevin Walker så här. Det är jättemånga minnen. Sången igår i omklädningsrummet. Att stå där som lag och trasha ett omklädningsrum riktigt rejält. Och känna champagnen droppa från taket. Det är något man kan skriva låtar om. Att stå där som lag och trasha ett omklädningsrum riktigt rejält. Jag vet inte om det är någonting som man drömmer om som 10-åring. Att någon gång så ska jag bli fotbollsproffs och tänka att få trasha ett omklädningsrum. Är det någonting som är med i fantasin om att nå framgångar? Att det är liksom en wow-känsla så. Att trasha ett omklädningsrum som lag så.
För att vara, om jag tolkar honom snällt, jag har sett att det var en del med planen i Norrköping och att det var en del förstörelse och så. Men förstördes det grejer i omklädningsrummet? Eller menar han på något sätt att vi var crazy och vi var vilda och vi kastade saker? Liksom,
jag vet faktiskt inte om det är någonting som har förstörts i omklädningsrummet, men oavsett vilket så är det någonting som man hejar till på ändå, det får man ändå säga.
Och det är inget man vill höra en låt om.
Nej, jag tror inte man vill höra någon låt faktiskt om man ska vara lite elak mot Kevin Walker som Kevin Walker har gjort. Jag lyssnade för första gången efter att jag läste det här citatet, tänkte jag aldrig hört Kevin Walker sjunga. Det måste jag göra. Så jag gick in på Spotify och lyssnade på lite låtar. Och jag måste säga det.
Ja, men Anders, förstår du hur förutsägbar du är nu?
Jo, jag vet, men jag måste säga det. Att det finns ingen musikstil, ingen typ av sång och sound som är så långt ifrån mig någonsin som det som Kevin Walker. Jag förstår att han är populär och han har framgångar i Idol och så.
Gjort en jättebra säsong också.
Ja. Men att han ska göra musik av det här trashade omklädningsrummet i Norrköping, det är ju sig, det skulle ju kunna vara bättre text än vad han kanske gjort tidigare. Men jag vill inte vara med om detta, jag vill inte se mer, jag vill inte höra mer av hans musik. Det måste jag säga.
Nej.
Det var inte det jag tänkte säga om Djurgården. Det jag tänkte säga om Djurgården, om vi tar bort här med Kevin Walker, Astrid och så är det Bosse Andersson som man har sett ett par bilder på i bar Uber.
Det har man ju sett för också, det har väl lite hans grej i festliga sammanhang. Och ofta är det väl till just... Det var en kväll i juni. Han tog av sig sin kavaj.
Ja, precis. Man har väl sett hans tårar. Man har sett hans emotionella sidor. Bland annat i en härlig intervju med Olof Lund direkt efter slutsignalen. Som är väldigt härlig. Han gråter, han är frispråkig. Han är inte så slipad i kanterna som de flesta av hans kollegor i Allsvenskan är. Och detta är ju någonting som då de här rivaliserande supporterna, man tycker att han är lite pinsam. Han är inte värdig. Det är för mycket liksom, nästan buskis och för mycket liksom revy över honom på något sätt. Men det är väl egentligen på något sätt så att man borde, med tanke på hur många gråa kollegor Bosse Andersson har i Allsvenskan, så borde man ändå väl som neutral, som vi får säga att vi är i det här fallet, ändå uppskatta det. Att han sticker ut på det här sättet. Att han skänker ändå någon typ av flärd eller någonting annorlunda till Allsvenskan. Håller du med mig om det, Johan?
Ja, jag kanske inte skulle ta ordet flärd i min mun, men han är väl 100% sig själv
synonym.
Och försöker inte vara någon annan. Och det uppskattar jag honom för. Alltså han har ju varit en person som har funnits med länge och i olika omgångar, och vi har ju haft ganska mycket med honom att göra. Den som kanske haft mest från offside med Bosse Andersson att göra är väl kanske Henrik Ekblom i Sten. Skrev ju bland annat en bok om Djurgården en gång i tiden. Och han beskrev väl honom som en uppstudsare. Jag kommer ihåg att han använde det ordet för att han hade då en väldigt skicklig förmåga att agera på uppstuds. Vilket jag tror man måste vara väldigt bra på i den rollen. Det är såklart jätteviktigt att vara planerande och strategisk. Och där verkar han ha gjort ett alldeles strålande jobb tillsammans med Henrik Berggren. Men att också kunna agera på uppstuds tror jag också är viktigt. Och det är inte alltid kanske att han gör på alla sätt som någon annan hade gjort, utan ta lite egna vägar. Men det har ju tjänat honom väl. Och alltså det är klart det kan gå över gräns om man som är fylla och sådär. Men annars så väljer jag att se det som att alltså han är helt sig själv, och det är jag i alla fall ganska glad för.
Mm.
Sen kan man väl känna generellt att alltså det blir ju euforiskt när de vinner ett guld och sen ska det vidare till guldfest, och i det så är folk någon slags, de är liksom naturligt höga, och så småningom så är de väl alltså på känslor och endorfiner och adrenalin, och så småningom så är de kanske lite påverkade av alkohol också. Så det sägs ju saker som jag tänker att det här behöver man inte alltid tolka så himla bokstavligt. På ett sätt så, det låter ju jättekonstigt, som man själv är journalist, så finns det ju en liten önskan att när guldet är utdelat och de är på väg till Stockholm, att de nästan ska få vara i fred. För att det blir någonting där. Jag har också stått på de där guldfesterna och folk är lite packade. Och det sägs saker som kan låta korkat eller onödigt hånfullt, eller kanske som Kevin Walker sa, men jag vet inte vad man själv skulle ha sagt i det här läget, inte så smarta saker.
Nej.
Så ibland kan jag tänka sådär att nu stryper vi rapporteringen så får de festa vidare här nu, så, för det kommer inte sägas så begåvade saker. Sen tänker jag alltid på dem som faktiskt inte dricker, det är ju en del. Jag tror jag såg något om det med Buya Turay, att det måste ändå vara speciellt att vara på de där festerna. Jag skrev ju om han i Ekpolo i Häcken, och han berättade det för mig dagen efter Häcken vann cupguld då, för då hade ju Alm gett spelarna ledigt dagen efter och det var fest, och det är ju inget konstigt att det var fest, men han kände sig lite obekväm. Han tyckte inte liksom det var något dåligt av hans lagkamrater, men liksom, han dricker då ingenting, han är ju ganska väldigt troende då, och det blir helt enkelt att man känner sig lite obekväm, och han gick hem tidigt och kände att sig kanske lite utanför, och det kan jag ibland tänka på, för det är alltid så att det är väldigt noga, och det har vi pratat om tidigare, blir bara seriösare och seriösare, men när det väl är ett guld som är tagit, då ska flaskan drickas på något sätt.
Ja, det är lite så.
Det är okej att hamna i arresten ikväll, kommer ihåg att Kristoffer Andersson sa när HIF vann 2011, då är det liksom fri lejd och bara köra, och då sägs det dumma saker, och då tänker jag att jag inte behöver, eller vi behöver inte liksom analysera det för mycket, för vi skulle inte varit så jävla smarta själva.
Nej, precis så. Bra. Sista lilla shoutout jag vill säga innan vi stänger den svenska säsongen 2019, det är faktiskt till Sirius, som jag tycker glöms bort lite grann eftersom de var klara inför sista omgången. Men med tanke på hur det ser ut i perioder för dem, de hade liksom perioder där de inte vann på evigheter, och det var, men man vet också att de har väl inte ens hälften av den budget som till exempel Kalmar har. De har spelat på en arena som har varit en stor jävla byggnadsplats hela säsongen. Att de ändå lyckas sluta 11 med 6 poäng ner till Kalmar, det är ändå, får man säga, är en fin prestation. Den är inte kanske exakt lika fin som Djurgårdens prestation är, som ingen trodde skulle ha en chans att vinna SM-guld. Och så går de och gör det med den liksom sista matchen som de gör, och ligger under med 2-0. När det är 45 minuter kvar, de vet att de måste göra 2 mål för att vinna SM-guldet, och de lyckas göra det. Det är ju väldigt mäktig prestation, men Sirius prestation, om man jämför, är ju inte långt därifrån, skulle jag säga. Det är det sista jag vill säga.
Ja,
det
är starkt. Jag hade faktiskt 2 grejer till apropå Djurgården där, som för mig var en bra bild av bra ledarskap från framförallt tränarna kanske. Och det blev ju mycket uppmärksamhet precis efter matchen med de här intervjuerna du nämnde. Dels Olof Lund som ju sliter till sig väldigt pikt Bosse Andersson direkt efter och får den här känslosamma intervjun. Och sen tror jag nästa som intervjuas är Aida Revic som säger lite sådär tröttsamma, experterna hade fel och sådär. Ge honom att han gjorde ett bra inhopp. Det var faktiskt ett viktigt inhopp han gjorde. Det kan jag ju säga. Men jag fastnade faktiskt för 2 andra intervjuer som var betydligt tråkigare, och det var de som gjordes i paus. Först så intervjuas Marcus Danielsson precis när första halvlek är över, och han stannar till innan han går in i omklädningsrummet. Och bara det förvånade mig lite, för jag tänkte att nu kommer ingen djurgårdare vilja prata efter den här chocken. 2-0, och de vet säkert att Malmö öser på i Örebro. Så jag blev lite förvånad att han bara stannade där, lite som att det skulle vara vilken match som helst. Och han var lugn och han sa några saker, och sen gick han in i omklädningsrummet. Och sen innan andra skulle börja så var Thomas Lagerlöf intervjuad. Och han lyckades utstråla ett väldigt lugn som jag tänker måste ha varit väldigt bra för spelarna. För det var faktiskt så, om man kollade på första halvlek, att det var en ganska konstig halvlek. Norrköping ledde med 2-0. Djurgården gjorde väl inte sin bästa halvlek, men de hade faktiskt gjort en hyfsat bra prestation och Norrköping hade gjort 2 mål på 2 bra chanser. Och väldigt lätt såklart att drabbas av panik i ett sånt läge. Men jag tyckte Lagerlöf sa de här tråkiga sakerna som det måste vara rätt svårt att säga i ett sånt läge. Att stå där och säga att vi ska faktiskt bara fortsätta spela som vi gör. För på slutet så vi har skapat chanser så kommer det komma. Han lyckades utstråla ett väldigt lugn. Och där tänker jag att någon annan lätt hade kunnat liksom drabbas av panik eller så. Det är för mig det tråkiga, ingen kommer ihåg det för det var ganska tråkigt det Lagerlöf sa, men det var helt rätt läge att säga de här tråkiga sakerna i, och att han säkert gjorde det till spelarna också. Sen kommer det alltid ut efteråt att någon spelare säger lite med några öl i kroppen att vi sa till varandra att nu skulle vi gå, men jag fick känslan att de var ganska lugna, Kim Bergstrand och Lagerlöf i paus, och att de metodiskt skulle komma tillbaks. Så de för mig, båda de där 2 intervjuerna visade ett lag som var ganska tryggt i ett väldigt svårt läge. Och det tror jag de hade mycket glädje av.
Kanske det brännaren ska skriva om. Ja. Hans tränarkollegors lugn i denna pressade situation.
Ja, det blir mitt uppdrag här idag att försöka få kontakt med brännaren. Det finns ju en kristen text som heter Fotspår i sanden.
Va? Berätta mer.
Ja. Ja, det har ju varit då en vecka där vi har drunknat i mejl och en del tweets och så om rättmätigt så om vår okunnighet. Vi hade ju roligt förra veckan åt David Löfqvist i Mjällby och hans uppmaning inför deras avslutande match som tog dem upp i Allsvenskan, där han då publicerade på Facebook en liten dikt som vi sen sa var tagen från en hammarbyares dikt på samma sätt. Och vi kände då inte till att det här var, alltså kom ju från den här kristna texten som heter då Fotspår i sanden. Och vi har många troende lyssnare, är ju en slutsats man kan dra.
Fler än man trodde.
Och många som inte är troende men som ändå hade koll på detta till skillnad från oss. Och det var ju inte så kul. Det är aldrig kul att känna när man sätter sig på en ganska hög häst där. Det är väl bara att erkänna när man har lite roligt åt någonting. Och sen kan andra ha roligt åt en själv när man då inte har koll på hela bilden. Så jag har skrivit många mejl av typen att vi ska bikta oss. Och det får vi väl göra här nu då.
Bara en liten tanke där med Fotspår i sanden. När du nämnde det förra veckan då och du nämnde att du hade spårat detta till någon gammal hammarbyare som hade gjort liknande. Att ingen av oss då tänkte, ja men den här hammarbyaren, vem var detta? Var kom detta ifrån?
Jag såg ju då att han hänvisade till en bok den här var inspirerad ifrån, men hade väl inte tid eller energi att kolla upp denna bok. Och lite engelska googlingar hade nog hjälpt mig till Footprints in the Sand och så. Men det blev ju pinsamt då och man försöker idka självkritik. Och det är faktiskt självkritik som jag skulle vilja prata lite om nu med dig. Vi kan lämna våra misstag för stunden. Vi kanske återkommer till våra misstag. Men det jag skulle prata om apropå självkritik, en intervju jag har läst och som fascinerade mig kraftigt. Det är den typen av intervjuer som inte du läser, för du fiskar inte så mycket efter intervjuer med gamla bandyspelare till skillnad från mig.
Nej, det gör jag inte.
Nej. Den här intervjun är med en person som heter Daniel Välitalo, numera före detta bandyspelare. Han tillhörde Edsbyn i väldigt många år.
Gamla fina Edsbyn,
ja, det är ditt lag va?
Jajamän.
Ja, och då har du ju haft många anledningar att fira på 2000-talet, för Edsbyn har ju tagit många guld. Och Välitalo har, jag tror, tagit 7 guld, 7 SM-guld. Och jag tror att han har vunnit 7 finaler av 8, vilket är ett otroligt bra facit. Dessutom så har han vunnit flera VM-guld. Men nu så spelar inte Daniel Välitalo längre. Hans karriär tog slut för ett knappt år sedan. I en match, jag tror det var mot Sandviken, så blev han tacklad. Och det var så olyckligt att han drabbades av en hjärnskakning. Jag tror att han hade en historia av hjärnskakningar. Och det är den här tröttsamma som har drabbat många hockeyspelare framför allt. Där man helt enkelt inte kommer tillbaks. Och tvingas lägga ner karriären. Och Välitalo hade inte pratat så mycket, nästan inget alls tror jag, innan den här intervjun gjordes. Jag läste den i Hela Hälsingland, Jag tror den kan vara publicerad kanske i andra tidningar uppe i Hälsingland. Men jag läste den där. Det här var då en intervju när han för första gången skulle prata om vad som hände. Och det har gått nästan ett år. Det hör till saken att han var ingen särskilt pratsam person. Inte under de här guldåren och alla segrar. Så han var back, tror jag. Och ingen som gjorde målen och var rätt nöjd med att inte ställa sig framför en intervjumikrofon. Så något av en doldis, men enormt uppskattat såklart av lagkamrater och så, en slitvarg. Men nu ger han då en lång intervju och han börjar då med att berätta om den här själva smällen och säger att han fortfarande har men av den. Han måste till exempel ha solglasögon på sig, bara det är hyfsat klart väder, annars så gör det för ont, och han har problem med höga ljud, till exempel när det smälls i dörrar. Ja, det verkar vara jättejobbigt att vara Daniel Wärlitalo just nu. Ändå så syns inte ett spår av bitterhet eller ilska mot personen Daniel Berlin, tror jag det var, som utdelade smällen. Han säger i intervjun att han bestämde sig redan första kvällen att inte vara arg på han som delat ut tacklingen, utan att han ska försöka göra allt han kan för att han inte ska må dåligt av det. Att han inte ska må dåligt av det. Inte han själv alltså. Så han pratar lite om det och han är inte bitter av smällen. Sen vill intervjuaren passa på att prata gamla minnen med Daniel Wärlitalo. För nu är ju karriären ändå över och du har vunnit så mycket. Så nu kanske vi kan svänga det här till lite fina stunder. Och prata om allt som du har vunnit och dina minnen därifrån. Och det visar sig bli svårt. Och nu kommer vi in på självkritiken då. 7 SM-guld och 3 VM-guld och en jäkla massa segrar. Och ändå så har Daniel Wärlitalo förtvivlat svårt att välja ut något ögonblick som han är stolt över. Det visar sig i intervjun att han minns nästan bara det dåliga. Han säger i ett citat att jag tycker mest att man har förlorat. Det är dåliga matcher man gjort som man kommer ihåg. De etsar sig fast. Det hade varit kul att känna att man gjort en bra match. Jag är avundsjuk på spelare som kan säga att de varit bra och känna det. Jag har funderat många gånger på om man är för negativ, men det har ju aldrig känts bra. Han tillhör då alltså Sveriges bästa bandylag i princip och badat i guld. Jag skulle vilja kliva av planen och säga till mig att innerst inne att du var bra idag, men jag har aldrig varit nära den känslan. Oj. Man är rätt besviken efter matcherna. Om någon skjuter en boll från halva planen och den går i mål och jag är mellan boll och mål, så kan jag ju ha stoppat den med kroppen. I min värld är det mitt fel. Får du för tankar om detta?
Ja, det är ju spektakulära uttalanden Daniel Wärlitalo levererar.
Det kan jag nästan lova, att det är ingen gimmick eller så att han ska framstå som lite skön eller sådär, utan det här är ju en person som inte pratar så ofta, och läser man hela intervjun så förstår man att det inte liksom sagt med glimten i ögat sådär, utan han talar ärligt om hur han har känt.
Så, ja, jag vet inte var jag ska börja någonstans. Det är ju gripande att höra honom prata om det här.
Spelade vi klockan 19 så såsade jag kvar i omklädningsrummet till 11:30 någon gång. Beroende på hur kass jag har varit. Då har jag kunnat gå igenom matchen. Jag vet ju vilka 50 saker som har varit dåliga.
Men pratar han, jag menar, han har vunnit 3 VM-guld och 7 SM-guld. Pratar han inte någonting ändå om att han kan känna en viss glädje efter något av de här? Någon gång måste han ha känt att han har liksom bidragit till det här guldet.
Alltså de håller sig fast vid det här ett tag. Alltså han verkar ju överhuvudtaget ha problem med att när det blir för mycket jag-fokusering. Och han stör sig på att folk utmålas till stjärnor i andra lag som han inte tycker är det. Men när han själv ser en riktig stjärna, när han ser Per Hellmyrs bära sitt lag, då applåderar han. Men det är alldeles för mycket inflation i vem som är stjärnor, tycker han. Men de frågar faktiskt reporten här, tillbaka till dina största minnen. Vad kommer upp först? Förlusten i SM-finalen 2009 är toppminne, säger Wärlitalo. Den var inte kul. Har du inget bra? Något positivt? Frågetecken. då nämner han finalen 2017 som Edsbyn vann. Och det gör han för att då trodde ingen riktigt att de skulle vinna. De hade en period bakom sig av ekonomiskt stålbad och sådär. Så det verkar han känna en viss stolthet av. Inte att han själv gjorde någonting bra. Men att de som lag tog sig samman och vann. Det var väl hans sista guld, tror jag. Det är lite under kniven så nämner han det guldet. Att det var en bra prestation som lag så. Men jag är ju mer intresserad av att han är nästan självutplånande mot sig själv.
Exakt så, ja. Alltså, ja, man får ju känslan av att han är ju på något sätt en über-självkritisk perfektionist. Han kräver ju perfektionism av sig själv, att han ska inte bara att han ska liksom vara med i ett lag som vinner titlar eller når framgång, utan han ska aldrig göra ett enda misstag. Gör han ett misstag i en match så är det det som han tar med sig.
En barngolfare som får resultatet 19 och då är knäckt precis. Över att han inte gjorde spik på alla hål.
Nej, precis. Men, och det, men det finns ju andra typer av idrotts, elitidrottare som man har hört prata på liknande sätt, fast inte så här extremt har jag nu aldrig hört. Men det finns ju rätt många typer som man träffat under åren i vår bransch så, i mitt yrke, där det har varit mer happy-go-lucky perfektionisten liksom, som
Peter Forsberg tänker man ju lite på. Han har ju drag av Peter Forsberg som
absolut.
Dels var väldigt dålig på att ta beröm. De var obekväma med det. Men Peter Forsbergs typiska var väl att jag tyckte det var ett halvkass idag faktiskt. Och så hade han gjort ett mål och en assist ändå.
Det var väl någon intervju nyligen när han sa att han egentligen bara var det?
Han var nöjd med två matcher tror jag.
Två matcher på hela karriären.
Men jag vet inte om det var sagt med lite glimten. Sådär. Jag tror ju däremot att de kan vara, när någon annan kommer att säga att de varit dåliga så kanske de blir arga. Men att de verkar vara så jävla hårda mot sig själva. Väldigt talar är ju någon slags extrem här. Alltså han borde man tänker ju att han borde skickas till idrottspsykolog nästan. Ja. För att det verkar vara jobbigt att leva så här.
Man ska ju inte spekulera givetvis när det handlar om psykisk hälsa och sådär. Men det känns ju som att han balanserar. Det är ju inte långt ifrån att detta verkligen blir destruktivt på riktigt.
Nej.
Eftersom han har så höga krav på sig själv.
Ja, det verkar ju jobbigt att leva på det sättet. Sen kanske han skulle säga att det har gjort att det är förklaringen till hans 7 SM-guld. Men det verkar ju vara otroligt slitsamt att vara på det sättet mot sig själv och vara så hård mot sig själv hela tiden.
Ja, men jag tänker på, det finns ju många andra som man har träffat under åren, fotbollsspelare på högsta nivån som också är liksom självkritiska och de hela tiden strävar efter att liksom utvecklas trots att de är 33 år gamla. De tränar, de äter rätt och de är aldrig riktigt nöjda. Så. Men det finns mer någon typ av happy-go-lucky att de säger de sakerna och sen så kan man ändå uppleva, om man hänger med dem efter en match, så säger de att de är förbannade och kommer inte kunna sova idag. Och sen så ringer de på deras telefon och så är det typ någon polare som ringer och sen sitter de och garvar lite grann. Och sen lägger de på, jag är så jävla förbannad, så återgår de till det här. Att det blir lite av den här gimmicken. Nästan som att man förväntas vara så här. Att man ska vara hård med sig själv. Man ska inte vara nöjd om man inte har presterat liksom, på topp. Men att det är lite ibland också en spel för galleriet. Att man ska hålla upp en fasad för att man förväntas vara det när man är elitidrottare.
Hur menar du då? Alltså hålla upp fasad om att man är hård mot sig själv och ha höga krav och så, man inte har det.
Ja, precis. Men för det är ju den känslan jag har ofta när jag träffar fotbollsspelare, är att de går vidare. De är inte alls som bandyspelaren i Edsbyn. De går ju vidare bara några timmar efter. De kan vara förbannade och de kanske är förbannade, men de går vidare med liksom stora delar av sitt liv ändå. De börjar tänka på andra saker rätt snabbt efter det. De är inte som välitaler som ältar det här trots ytterligare ett år har gått från att han la av. Fortfarande kan han inte liksom se de ljusa stunderna om inte han blir pressad till det. Men de flesta fotbollsspelare man träffar, de är ju rätt glada ett par timmar efter en förlust.
Ja, det är vad du ser, kanske.
Du tror att de spelar det för mig? Att de spelar glada?
Jag tror inte att de... dels, jag vet inte var alla de här glada happy-go-lucky-laxarna som du hänger med är någonstans.
Ja, glada, det är att ta i kanske, men obekymrade.
Ja, jag tror ju som sagt att han verkar vara en extrem, och det speciella här är ju att han så här långt senare så tänker man att det borde krypit fram en viss stolthet, men han är fortfarande, så minns han mest matcherna han tycker att han var kass i. På ett sätt har han ju dålig självbild, fast inte på det sättet man tror. Dålig självbild, om man säger så, men idrottare brukar ju vara att den är inte så bra som den tror och den svävar iväg. Daniel Välitalo har ju dålig självbild på andra sidan spektrat. Du kan inte se dig själv som den här personen som är så hård hela tiden, för det är ingen annan som tycker det. Dina lagkamrater tycker att du är jätteviktig och att du har varit med och bidragit på ett alldeles ypperligt sätt till de här gulden. Så nu måste kunna se det. Men det brukar ju krypa fram liksom, i alla fall när man tittar tillbaka med lite distans, att jo, men där kan jag ändå känna stolthet, men det kan då inte han. Men det jag tror är ju att jag tror idrottare generellt är jättehårda mot sig själva. Det är ju en klyscha som man sällan skriver ut som journalist för att den är så tråkig, men du vet, den här störst krav har jag på mig själv. Så här, vad säger du om omgivningens förväntningar nu inför OS? Det är många som tror, jo jag vet, det är mycket press, men störst press sätter jag på mig själv. Den har du hört många gånger.
Ja.
Jag tror ju ofta att den stämmer. Och jag tror att det kan...
Ofta du tror att majoriteten är så?
Ja, jag tror att om de är på yppersta elitnivå så har de väldigt höga krav på sig själva och mår dåligt när de känner att de inte kan leva upp till dem. Sen tror jag att de räddas mycket av att det kommer en ny match eller en ny tävling hela tiden. Det är ju dramaturgin, att man får alltid en ny chans nästa lördag eller vad det nu är, oavsett vilken sport det är. Men jag tror också att det kan vara det man visar utåt. För du, som jag tolkar dig här nu, så alltså tänk dig en spelare som har gjort en dålig landskamp och så ska den gå ut till en mixad zon där det står journalister och väntar. Det är ju ingen särskilt rolig vandring. Man vet på förväg vad frågorna kommer vara. Att det kommer handla om mitt dåliga inkast och varför vi förlorade mot Österrike när vi borde ha vunnit. Det här är bara något jag ska göra. Då tror jag att man ser det lite som en förlängning av matchen och att instinkten när man får kritik blir att försvara sig mot den. Så som man själv när man i ett förhållande får hårda ord kastat på sig, så vill man försvara sig för man känner sig attackerad. Men sen när det där lägger sig och när man lugnar ner sig och kanske blir själv, då tror jag absolut att det kan komma mycket hårdheter mot dig själv och att man ligger och ältar saker man gjorde fel eller varför man inte gjorde si eller så. Eller...
Ja, fotspår i sanden, att du inte visste.
Ja, det är ju en klackspark i jämförelse. Men i den klacksparkskontexten så nog har den kommit upp som en skamsköljning ett par gånger i veckan på kvällen så där, och man ser ett nytt mejl. Och instinkten blir ju då, när jag får det, tar jag i om jag säger att jag får det 70:e mejlet om fotspår i sanden? Eller har vi fått så många? Det har vi ändå, va?
Ja, lätt, ska jag säga.
Okej, okay då. Säg när jag får, ser, och särskilt kanske när det har gått några dagar. Man, liksom, man lägger en dag på att svara massor och be om ursäkt. Sådär, och sen kommer det efter 5 dagar så kommer mejl nummer 73, fotspår i sanden. Då blir ju min instinkt att bli arg på den mejlaren nästan. Ja, sådär, tänker jag. Liksom såhär, men herregud, komma med det här nu. Skaffa dig ett liv. Men egentligen är jag ju arg på mig själv. För att jag fortfarande var jag som... Hade jag haft bättre koll hade jag sluppit detta. Och egentligen är det ju det jag är arg på. Och det inser jag ju när det lägger sig lite. Sen kan jag ju tycka... Men liksom instinkten från början blir att försvara sig. Och det tror jag man vill göra då. I en, till exempel i en mixad zon eller direkt efter också. Det intressanta med Välitalo här är ju att... han talar ju inte om några... Alltså det är en sak om man har gjort en riktig blunder. Så. Ett självmål eller missat en straff. Så. Det är ju ett så givet misstag, man tror sådär. Men han pekar ju inte ut några specifika, utan bara en allmän känsla av att inte leva upp till sina egna förväntningar. Och liksom det är det jag tycker är intressant. Och de pratar vi ju aldrig med. Vi pratar ju med han som missade straffen. Som får säga något om det, att det var inte kul. Jag hoppas att jag sätter det nästa gång. Och sen kan ju han älta den straffen. Men vi pratar ju inte med dem som bara allmänt tycker att jag har mer i mig. Jag får inte ut det jag vill få ut.
Ja, men det som gör honom så komplex då, det är att han har ju sådana otroliga framgångar. Så att det är ju självbilden som är lite annorlunda då jämfört med. Alltså, men jag tänker så här, att jag håller inte riktigt med. Jag fattar att man som elitidrottare har höga krav på sig själv. Det är liksom den matematiken eller logiken säger sig själv på något sätt. Man måste ha höga krav för att fortsätta prestera om man har nått en viss nivå, eller fortsätta utvecklas för att man ska komma ännu längre och så. Det fattar jag. Men psykisk ohälsa pratar vi rätt mycket om också nu. Och Magia har gjort rätt mycket här bara under hösten med det i Hammarby, och pratat om detta och visat känslor och pratat om att han har haft det tufft. Och så,
och
så
att inte må som sina prestationer.
Ja, precis. Så att jag vill inte på något sätt liksom förringa det här på något sätt. Men samtidigt så är min starka övertygelse att den stora majoriteten bara liksom flyter med, att även om man kanske kommer fram som en jätteduktig talang när man är 18, man gör debut i Allsvenskan som 18-åring, man får liksom anbud från olika klubbar, man känner att man blir bekräftad, man känner att man hela tiden är på väg framåt. Och sen så, om man inte lever upp till det här, att man kanske gör en flytt utomlands och sen kommer hem till Allsvenskan igen, man hittar sin nivå kanske, så har man en hyfsad karriär i Allsvenskan. Rätt många där går vidare med livet och är ändå rätt tillfreds med det. Jag är rätt säker på att det är så, att man inte har så mycket höjd. Man kände, ja, jag gav det en chans. Jag klarar inte av det riktigt. Vissa kan känna en bitterhet. Vissa kanske skylla på skador, på en dålig tränare eller på en dålig agent. Men de flesta tror jag bara liksom flyter med och bara accepterar att ja, ibland vinner man, ibland förlorar man. Att det inte är så mycket svårare än så.
Det där har jag ju hört mycket också. Och särskilt kanske när man varit ute i andra länder och träffat svenska proffs och så. Och så ska de tala om när det har gått tyngre. Och då kan det ju låta ibland som att det är en parad av bortförklaringar. Varför man hamnade på bänken eller inte fick förtroende. Ja, men det var för att tränaren som köpte mig fick sparken och sen kom det in en ny. Eller det är för att vi spelar på ett sätt som gör att jag inte får chansen. Det har jag ju hört många gånger också och kan inombords sucka ibland och tänka att sådär, men du själv då? Och vi har väl talat om självinsikt och bristande självinsikt med vissa spelare och så. När man konstigt, man går igenom en hel karriär och det har varit mycket konflikter och turbulens. Men det har aldrig riktigt varit ditt fel. Vi pratade väl om det apropå Steven Ireland för någon månad sedan eller så. Så kan jag absolut tänka med. Men jag tänker fortfarande att vi vet inte vad som pågår i skallen när man inte sitter och pratar med en journalist. Som man i någon mån säkert betraktar lite som en fiende i det läget. Alltså någon som kommer och säger åt den att man eller hintar om att man har varit dålig eller du får inte spela eller sådär. Sen tror jag som du att de är bra på att gå vidare. För det måste de göra. För annars fungerar de ju inte. Då blir man en dålig skidåkare eller en fotbollsspelare om man är kvar i sin dåliga femmil så att säga som man åkte för några veckor sedan. Eller i sin dåliga match mot Elfsborg eller vad det nu är. Det är ju en dålig egenskap. Precis som att det är dålig egenskap att fastna i gamla segrar för mycket. För då tappar man också lite fokus. Jag tror att de kan vara hårda mot sig själva men ändå vara duktiga på att gå vidare för att omgivningen kräver det.
Ja.
Jag är nyfiken på de största. Om du tänker dig som Ronaldo. Fördomsprofilen om Ronaldo skulle väl vara att han nästan inte är självkritisk alls. Att han efter en sällsynt förlust med Portugal eller Juventus, om han ligger och ältar någonting så är det hans usla lagkamrater som inte passade honom. Så lyder väl lite fördomen. Eller Zlatan skulle jag vara nyfiken på att prata om. Det jobbet skulle jag vilja läsa. Att sådär, kan vi skippa det här med lejonet och att ingen kommer följa MLS nu när du inte ska vara där och att du har satt Sverige på kartan och att du är större än kungen. Jag har hört det nu, Zlatan. Sådär. Skulle vi kunna, våga du det, fokusera på när det har varit riktigt jobbigt? När du har känt självtvivel, har du haft sådana stunder?
Och inte då bara på grund av att han får en allvarlig knäskada och sånt där, utan faktiskt att han
känner... Eller att någon jävla krönikör sa att nu tror jag inte Zlatan kommer tillbaka.
Nej, sådär.
Utan när du själv någon gång har känt att jag får inte ut det jag vill få ut, håller jag på att tappa det? Eller vad är det som är fel? När har du känt tvivel? Det kan inte vara att man går igenom ett liv utan att känna tvivel. Jag känner det varje dag.
Ja, precis. Det finns ju vissa då personer, som du säger, Ronaldo och Zlatan. Det har varit skitkul att höra, men de har ju också...
Vet du vad jag hade velat se? Jag hade velat se en reaction-video på när Zlatan läser artikeln i Hela Hälsingland om Daniel Välitalo.
Det hade varit något. Den skulle vi se. Den får ju Kalmars redaktion rigga på något sätt.
Ja, det är det. Och så här, när vi pratar om att intervjua någon i en minut, då skulle jag använda min minut i Zlatan, men han skulle inte hinna läsa hela på en minut, men jag skulle klippa ut de mest självutplånande citaten och be honom läsa det och sen filmar jag honom under det.
Ja, det är faktiskt genialiskt av det, Johan. Det är precis det man vill säga. Det hade ju varit helt nya grejer.
Ja.
Man aldrig har konfronterats med. Men grejen är att Zlatan och Ronaldo, de har sådana självbilder som är så extrema. Mm. De är liksom extrema i andra änden av Daniel Välitalos.
Mm.
Att jag tror att det för dem är det också helt omöjligt. De läser det här, de fattar ingenting. Hur fan kan han vara så?
Nej.
Jag tror inte de alls kan hitta liksom likheter eller paralleller.
Men Peter Forsberg skulle ju kunna, och han är ju ändå en all time great.
Absolut, och det finns ju något lite sådär klassiskt svenskt där, såhär, det Thomas Wassbergska, att man ska vara liksom lite butter.
Lutherskt.
Ja, luthersk Forsberg, ändå Välital och gå in i det lilla gänget. Som på något sätt, det finns också någonting där som man, och det är lite det jag...
Att det går hem lite.
Ja, att det går hem lite grann. Mm. Det är uppenbart att det inte är Välital att göra detta för att han ska gå hem på något sätt. Men det finns någonting där i det också som gör att man kanske förstärker den här liksom. Mm, vad ska man säga? Det är ju inte liksom en vinnarskalle, för att det är ju helt fel begrepp i det här sammanhanget. Men åt det hållet sådär, att man är liksom manisk i sin liksom jakt på att aldrig göra en dålig passning eller aldrig komma in i en dålig 5-minuters period i en period, i hockeyperiod liksom.
Ja.
att det finns någonting där. Och det är ju väldigt fascinerande, för att de är ju så extrema. Alltså, vi kan inte riktigt förstå det här, även om du säger att du mår dåligt varje dag över din egna prestation.
Ja, inte hela tiden, men små stunder har man ju av tvivel. Liksom, det skulle jag ändå säga. Och det behöver inte bara vara kopplat till ens jobb. Det kan ju vara som förälder eller vad som helst. Sådär. Och det behöver inte hålla i länge, men sådär, små styng, absolut.
Ja, visst. Så kan det ju vara själv idag, även om jag skulle... Nu gör inte jag det, men skulle jag gå tillbaka och läsa något av de reportagen som jag har fått mest beröm för under åren som jag har skrivit.
Mm. Vilket du gör ibland, går tillbaka och läser. Sätter dig med en konjakskupa.
Det händer dagligen. Nej, men då så skulle ju jag må dåligt över många formuleringar, flera meningar, och känner, vad fan skrev jag så för? Varför tog inte bort den meningen? Varför använde jag den här typen av ingång i ett nytt stycke och säga att jag skulle må dåligt över mig själv? Och på det sättet skulle jag väl vara välutad. Jag skulle inte kunna liksom njuta av min motsvarighet i hans VM-guld, för att jag hade känt att där hade jag en aktion, en formulering som jag inte är nöjd med.
Mm.
Men det är inte så att jag...
Så står du kvar på redaktionen som välutad och fram till 11-12.
Ja, precis. Jag ältar ju inte detta dagligen. Jag sitter inte och tänker tillbaka på texter som jag skrev för 10 år sedan och känner att fan, jag kan inte njuta av den här texten på något sätt för att jag har gjort ett par dåliga saker i den.
Mm.
Så att det är ju extremt. Och jag tror att väldigt få kan känna igen sig i det, som även elitidrottare kan känna igen sig i det. För att man går vidare och man släpper saker. Så tror jag.
Magnus Persson sa väl till dig i somras när han fortfarande var Kalmar-tränare, och han var väl ganska pressad redan då, även om det skulle bli värre, så sa väl han att han har haft stunder när han har undrat om det är värt det här, för att man ibland mår så pass dåligt, och det kan vara kopplat till att familjen får stå ut med saker och så, och han landade i att det är värt det för att jag klarar mig inte utan den här berusande känslan av att vinna. Men om man tänker honom nu när det slutade som det gjorde, där var ju han ganska attackerad, får man väl säga, och då menar jag liksom åsiktsmässigt, och han har ju blivit något av, i vissa kretsar i alla fall, att folk skämtar om honom ganska mycket och att han är en usel tränare och så, och när det slutar som det gör med den här dramatiken och att han avgår inför årets sista och viktigaste match, vilket ju är väldigt speciellt, det kommer man ju inte ifrån, och när han åker hem där, då tänker jag att han inte är superhård mot sig själv i det läget, för att där måste instinkten bli nästan, för att man är så attackerad, att försvara sig. Men när det där lägger sig, det vore intressant att höra också, han måste ju också ha tvivel och undra sådär, att om man kan säga att det rinner av mig, men han har ju också tagit del av att det skämtas om honom och att han inte är någon kompetent tränare, att han borde syssla med annat. Det är klart att han även också har styng av saker där han tänker att kanske är så. Jag kanske inte ska vara fotbollstränare. Sen kanske han kommer fram att han ska vara det och så repar han sig. Men nog har han dalar där när det lägger sig.
Ja, nej, men så är det ju. I samma veva som jag träffar Magnus Persson så träffar jag Christian Järler, som hade fått sparken några månader tidigare. Bara månader tidigare från Öster. Och han var inne i den processen där han liksom rannsakade sig själv och försökte liksom komma fram till vad han har gjort fel och sådär. Och han hittar ju flera olika saker. Men det ingår ju på något sätt, framförallt när man är tränare, mycket mer än när man är fotbollsspelare. När man är tränare så har man ju liksom ett ansvar på ett annat sätt för en hel organisation.
Mm.
Där det inte bara handlar om ens egen prestation, utan det handlar om att man ska göra så många andra som möjligt bra.
Mm.
Så där är det ju, du menar, om inte Magnus Persson kan rannsaka sig själv och komma fram till minst 10 saker som han borde gjort annorlunda som tränare i Kalmar, så då har han ju ingen framtid i yrket, för att då är han ju inte liksom fit for the job.
Nej, precis. Men det är ju en skillnad på att hitta punkter där jag kunde ha gjort bättre ifrån mig och från att gräva ett steg djupare in i källaren och fråga sätta sig själv som lämplig för yrket. Liksom. Det är ju någonting annat. Men jag tänker på, är det i slutet av Schindlers list som... Liam Neeson står och han har räddat väldigt många judar från gaskammaren. Och han står och säger, I could have done so much more. Sådär, det är ju en extrem situation såklart. Men att man är programmerad, att det har jag sett sådär, artiklar har forskats på, att man lättare minns dåliga saker. Att vi har en tendens att tänka tillbaka på dem och minnas dem starkare än bra saker. Det känner jag också igen från många så där vinnarskallar som är fotbollsspelare man har intervjuat, att de är ofta bättre på målande beskriva jobbiga kvällar. För ofta är det så där, de kommer ihåg matcher de har vunnit och någon stor titel och sen flöt allt ihop lite grann. Men att de är ofta bra på att ge detaljer om smärtsamma ögonblick, om de pallar göra det förstås. Det är inte alltid att man gör.
Ja, Johan, jag vet inte om vi kommer kanske inte så mycket längre, men det var ju väldigt... väldigt intressant att höra Daniel Vädertalo, det måste jag säga.
Ja, vi önskar väl honom ett stort lycka till och hoppas att han kan må bättre framöver, att det går åt rätt håll.
Mm.
Och så hoppas vi att det finns folk i Edsbyn som kan ge honom en klapp i ryggen och säga att du var jävligt viktig.
Johan, vi ska snart runda av. Jag ska lämna över dig igen till, vad sa du, de stinkande gatorna i Grekland?
Nej, det var jag hård. Jag sa att det var i vissa kvarter, om man går på lite fel ställen, kan det komma en stank av sopor. Jag vill inte hamna i någon slär Tobias Linderoth-grej när han talade illa om Liverpool och sen blev det en grej av detta.
Jag tänkte bara kort här nämna senaste avsnittet av Olof Lunds podd, där Magdalena Eriksson, Chelsea-proffset och landslagsbacken, är gäst. Väldigt trevlig, och man märker också att det är en... jag menar, hon har högskolepoäng, och bara det gör ju att det blir lite annorlunda resonemang omedelbart faktiskt. Och det piggar upp.
Ja.
I alla fall så är fakta utan då, som vi har återkommit till många gånger, så får hon frågan då av Lund, där hon får frågan, vad är det vanligaste du får höra från motståndare under en match? Typ så formulerar sig Lund. Ja, då säger hon att det är inte så mycket faktiskt som hon får höra, eller hon lyssnar inte. Men hon sa, en gång så blev hon kallad, berättar hon då, långboll av en motståndare i en match. Och det gjorde henne, det säger då Magdalena Eriksson här, lite ledsen. Jag tänkte när jag hörde det att detta var faktiskt... efter att du berättade det här med Daniel Vädertalo, som jag tyckte var oerhört fascinerande, så är detta bland det mest fascinerande jag har hört.
Att, bara så jag fattar rätt här nu. Det var en motståndare som kallade henne för långboll under match.
Ja, precis. Ja. Och då frågade Olof Lund faktiskt så, vad menar hon då att du bara slår långboll? Ja, typ så. Och det gjorde henne lite ledsen, för att det gjorde någonting med Magdalena, så fattar jag det. De gick vidare sen och ställde nästa fråga faktiskt, så de hängde inte kvar så länge här. Så jag fick ju,
du hade velat haft en timme om, bara om...
bara om den här långbollsincidenten.
Ja.
Nej, men jag tänker så att detta gjorde någonting med Magdalena Erikssons självbild. Att hon fick på något sätt där känslan av att, jaha, är det så folk uppfattar mig? Så att jag är bara en jävla back som bara skickar ut långa lyror på chans hela tiden? Att jag inte liksom kan spela liksom fina, vackra, eller gå upp och göra liksom någon typ av tvåvägsspel och sådär? Vet, man har ju ofta hört det här med trash-talking på en fotbollsplan. Och det är ju en konstform som väldigt, väldigt få verkar behärska. Mm. Ofta är det så, jag har gjort det och det med din morsa och fan vad ful du är och så. Och jag har ju alltid så himla svårt att fatta att det biter på någon. Tydligen så beter på något sätt på Zidane då med Materazzi 2006. Men
mm. Har du gjort det med min morsa? Det var det jävligaste.
Ja, nu sätter jag en skalle och blir utvisad i VM-final. Det framstår alltid som så himla märkligt för mig.
När gjorde ni det?
Men ändå så verkar det fortgå att man håller på. Men just den här typen, den här spelaren som kallade Magdalena Eriksson för långboll, hittar ju någonting som var genialiskt tycker jag. Det är precis lagom så. Det är inte elakt på så sätt att man säger att någon är fil eller att någon ser ut på ett visst sätt. Eller, utan det är bara att man hittar en öm punkt i hennes, liksom, i sin motståndares huvud på något sätt. Man hittar en liten, sätter en pil i hjärtat på någon på ett jävla fint, subtilt sätt som troligen påverkar henne. För medan nästa gång som hon får bollen vid sina fötter, Magdalena Eriksson, och hon precis har blivit kallad långboll, någonstans måste det krypa in, jag kan inte slå den där långbollen, eller slå den så måste den vara perfekt.
Ja,
för annars så är jag långbollen.
Ja.
Fattar du?
Ja, absolut.
Jag tycker det är oerhört intressant.
Ja.
Och jag var så intresserad av detta, så att jag gjorde faktiskt som så att jag skickade ett sms till Texas Johansson, den gamla vänsterbacken i Halmstad, som jag vet efter hans tid som spelarkronikör, han var ju en föregångare till Brännan och alla de andra som vi haft. Och jag vet att han var rätt intresserad av vad som hände under matcher och vad som hände på bänken när han satt där och folk agerade och folk betedde sig och så. Och frågade vad han tyckte om det här med långbollen, om inte han också tyckte att det var genialiskt. Han tyckte inte det var så genialiskt, men det återkommer jag till. Han skrev så här: jag har faktiskt nämnt tidigare någon gång för dig kanske om dansken, han som tränade MFF för något år sedan, då menar han ju Allan Kuhn, ja. Som han mötte som spelare då, när Texas var vänsterback. Jag vet inte var han, Allan Kuhn kan ha spelat då.
ÖIS skulle jag tro.
ÖIS var det kanske. Som alltid berömde motståndare under matcherna. Alltså han sprang fram och sa, fan vad bra du är. Nu, idag är du riktigt bra för om Texas.
Tänk att göra det här med värligt tal då.
Precis. Och då skriver Texas, jag blev oerhört psykad av det och började fundera en massa på detta, för det var så ovanligt. Och han menade, och han skriver så här, det är nästan enklare om någon hånar dig rakt ut istället. Beröm vill man ha av tränare, publik och medspelare, inte av motståndare. De vill man inte tycka om. Och sen så kom han in då på Magdalena och så skrev jag, vad fan, men du måste ändå tycka att det var smart av Magdalena Erikssons motståndare. Och skrev, jag tycker att om någon har kallat mig långboll hade det varit en komplimang. Långbollen är ju den svåraste bollen att slå. Mycket precision som ska gå rätt istället för en snesback. Korta enkla passningar kan vem som helst slå. En långboll, det är inte alla som vågar slå den.
Ja, det är ju välfunnet av Texas.
Ja. Ja.
Men tror du att Allan Kuhn var så där snäll på planen för att han var snäll? Eller tror du han hade en baktanke med det just att motståndaren skulle sänka garden eller bli förvirrad?
Jag tror att han var snäll.
Ja.
Det är ju det enda man har hört om honom, att han var så snäll och sympatisk. Och lite då för snäll för MFF-jobbet eventuellt.
Ja.
Att han inte hade tillräckligt mycket oberöslig i sig, om man säger som så.
Men då har vi fyra kandidater just nu för bästa trash-talket som vi tycker också, där vi då ratar typen av din mamma är en hora och sånt. Och det är då långboll som kommer in som en ny kandidat.
Anonym spelare.
Ja, jag får kolla Magdalena Eriksson. Vore kul att höra ett samtal med den som sa så. Och så har vi då Allan Kuhns snällhet som då gjorde Texas förvirrad. Och sen har vi förstås Jimenez, uruguayanen, som ju psykade Falcao genom att ställa besynnerliga frågor bara. Att säga hur saker stavades och vilka färger det var, olika flaggor.
Ja, och man kan rekommendera någon ny bil eller något sånt där.
Precis. Ja. och som fjärde kandidat får väl den vara kvar då, han min gamla tennismotståndare som vid ett viktigt sidbyte frågade mig, andas du in eller ut när du servar?
Just det.
Det är ju fyra starka.
Ja, det är fyra genier, det får vi säga det. De har fått alldeles för lite utrymme i idrottshistorien. Men nu lyfter vi dem.
Ja, det gör vi verkligen. Och så ska vi säga att vi har gjort veckans avsnitt i samarbete med Hemsjö 180 Konsult. Ett företag som specialiserat sig på övervakning av värdepapper. Hemsjö 180 Konsult vill stötta Offside i och med vårt beslut att säga nej till spelbolagsannonser. Men man vill inte lyfta fram sig själva i podden. Istället vill grundaren tipsa om företag i hemkommunen Bräcke. Och den här veckan rekommenderas Åsbergets gårdsmejeri och glassbaren i Bräcke.
Det finns väl inte så mycket mer att säga, Johan, än att det är ju mindre än en vecka här till vi lämnar numret till tryck. Och du ska både göra klart ditt jobb i Grekland, komma hem och skriva din text från Grekland. Och vi ska putsa och korrigera och göra numret så bra som möjligt de här sista dagarna. Så att det är det jag ska fokusera på medan du går ut där på de stinkande gatorna i Grekland.
Så får vi idka självkritik när vi är klara sen. Vad känner du apropå självkritik om det här avsnittet så som det blev?
Jag skulle säga att det är som så ofta i livet så får du inte mer än 2+.
Ja.
Det är det som gör att vi ändå gör kanske saker som folk tycker är lite bättre. Att vi har höga krav på oss själva.
Ja, störst krav sätter vi på oss själva. Så är det ju. Ha det bra hörni. Nästa gång så när vi pratar så är vi i Göteborg båda två.
Hej då!